Cassiopeia med sin I Can't Get Enough i P4 Extra. Nu dags för Ekot med Annika Nordin.
I USA pågår en intensiv polisjakt efter en gärningsman som misstänks varit den som sköt två demokratiska lokalpolitiker och deras respektive i Minnesota igår. Den ena politikern Melissa Hortman och hennes man dog, och så här lät det i NBC News.
A massive manhunt underway in Minnesota. It's for a 57-year-old man accused of fatally killing that state's former House Speaker and her husband.
Den misstänkte gärningsmannen har pekats ut som 57-årige Vance Bolter. Utklädd till polis och med ett fordon som liknar en polisbil tar han sig först hem till den högt uppsatte lokale politikern John Hoffman. Där skottskadar han både politikern och hans fru. Och efter att polisen kommit till platsen och förstått allvaret beslutar de sig för att även kontrollera läget hemma hos en annan politiker. Den tidigare talmannen i Minnesotas representanthus, Melissa Hortman. När de kommer dit hamnar de i skottlossning med skytten som just lämnar huset, och inomhus ligger politikern och hennes man döda. Den misstänkte flyr från platsen och i hans bil hittar polisen flera automatvapen. FBI har gått ut med namn och bild på den misstänkte mördaren och utfärdat en belöning på $50,000 till den som kan komma med information.
Det rapporterade Mona Hambreus. En man i 20-årsåldern som är internationellt efterlyst för flera brott i Sverige har gripits i Bergen i Norge, rapporterar NRK. Mannen greps i fredags och häktades idag i väntan på att bli utlämnad. Han är misstänkt för 12 olika brott, bland annat rån, utpressning och sexuella övergrepp, enligt den norske åklagaren. Och genom sin försvarare så nekar mannen till anklagelserna och uppger att han var i Bergen för att arbeta. I norra Indien omkom 7 personer tidigt i morse lokal tid när en helikopter som transporterade hinduiska pilgrimer från en helgedom kraschade i Himalaya. Det här rapporterar AFP. Alla personer ombord uppges ha omkommit i kraschen, och olyckan orsakades troligen av dåligt väder. Det här uppger en tjänsteman enligt AFP. I Turkiet har en person dött och 19 turister skadats i en luftballongskrasch i Aksaray-provinsen, rapporterar AP med hänvisning till lokala medier. Och enligt uppgift så ska kraschen ha inträffat när luftballongen gjorde en hård landning. Här i Sverige har en person anhållits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott efter en skottlossning i stadsdelen Marielund i Norrköping igår kväll. Polisen vill inte ge någon närmare information om den anhållne än att personen greps igår kväll. Det här rapporterar P4 Östergötland, och ingen skadades i skottlossningen. Ekot, Annika Nordin.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Det gör det, och i P4 Extra idag ska du få träffa kompisarna och kollegorna Ola Salo och Peter Jöback som har en show och en turné ihop framöver. De kommer så småningom till programmet med en ny låt i bagaget. Vi berättar att antalet blodgivare i Sverige minskar, men vi ska prata med en som verkligen längtat efter att få börja ge. Och så ska vi berätta om en helikopterräddning till sjöss med lyckligt slut. Härnäst, antalet kvinnliga politiska ledare i världen minskar för första gången på länge enligt ny statistik från FN. Det här är P4 Extra. Jag heter Erik Blix och det här är Molly Sandén.
Fick mig förstå det, hur man går från hem.
Tur i oturen, Molly Sandén. Det här är P4 Extra. Vi ska prata lite grann om det här med kvinnliga politiska ledare i världen. Man har ju länge tänkt att det blir fler och fler, men nu minskar antalet kvinnliga politiska ledare i världen för första gången på länge. Det här är nya siffror från FNs jämställdhetsorgan UN Women. Siffrorna visar också att det idag finns 27 länder som leds av en kvinna och att 103 länder aldrig haft en kvinnlig ledare. Ulrika Grandin är generalsekreterare på UN Women Sverige och du är med mig nu här i P4 Extra, hoppas jag.
Ja, precis. Hallå, hallå.
Du, så här ser det alltså ut. Andelen kvinnliga ministrar minskar. Bara drygt var femte minister i regeringar runt om i världen är en kvinna. Vad säger du om den här statistiken?
Nej, men det är ju väldigt tråkigt att det ser ut så. Det har ju länge gått långsamt, får man säga, uppåt eller varit liksom på samma nivå. Men att vi nu ser att det för första gången går ner är ju, ja, är ju olyckligt. Och jag tror att det har mycket att göra med de bakslag som vi faktiskt ser mot kvinnors och flickors rättigheter runt om i världen just nu. Och det hör ju oftast ihop med liksom auktoritära regimer, ett minskat demokratiskt utrymme och där man också ser kvinnans roll lite mer som i tillhörande mer i familjeroll och inte som en offentlig person. Så jag tror att många saker påverkar, men det har definitivt fått effekt nu på siffrorna.
Ja, så olyckligt men kanske inte helt överraskande, tolkar jag det.
Ja, men alltså att det går ner är ju ändå överraskande. Att det har gått långsamt och att det stagnerar, men att det till och med går ner nu. Och vi ser ju till exempel att de länder som har haft regeringar där man har haft 50-50 som ministerposter har sjunkit från 15 förra året till 9. Så det är en ganska hög sjunkande av siffror där. Och likadant de regeringar som inte har en kvinna alls i sin regering har då ökat från 7 till 9, så att det är allvarligt. Och andra saker som vi ser är också det här med ökade hot och hat mot kvinnor i offentligheten, både liksom digitalt men även i verkliga livet. Och det är ju jätteallvarligt, för det är ju ett demokratiskt problem som vi måste göra någonting åt, helt enkelt.
Ja, vad får det för konsekvenser som du ser?
Ja, men att man får hot och hat som kvinna i offentligheten gör ju att det blir mer obehag. En del hoppar ju av politiken. Vi har ju sett fall liksom i Sverige också. Vi ser det över hela världen. Och jobbar man som en kvinnlig människorättsaktivist idag på gräsrotsnivå så lever man farligt. Det är ju hot och hat mot ens liv. Och många är också utsatta för våld i verkliga livet. Så att här måste regeringar ta krafttag, och jag tycker även här i Sverige att vi behöver jobba mer och ta på allvar dels våld mot kvinnor och flickor i allmänhet som sällan prioriteras eller ges resurser, men framförallt också hot och hat mot offentliga personer. För som sagt, det skadar ju demokratin i längden.
Mm, men om vi tittar på ledarskap då inom politiken och inom styrning av stater till exempel, så är kvinnor alltså underrepresenterade som stats- och regeringschefer. Hur ser det ut när det gäller övriga poster? Var är skillnaderna störst?
Ja, men precis. Det är ju dels så, som du nämnde, så är det ju bara knappt 23% i världen av ministrar i regeringar som är kvinnor. Men om kvinnor är ministrar så har de mycket oftare det som man kanske värderar mindre som positioner, det vill säga sociala frågor, barnfrågor, de poster som är de som brukar ses som centrala, det vill säga försvarsministrar, utrikes, justitie etc. Där är det oftast män som har de positionerna. Så även om man har ministerpositioner så får man också oftast lägre prioriterade frågor. Och där ser vi ju att det är ungefär över 80% män på de här positionerna som jag nämnde.
Spelar det någon roll då? Och vilken?
Ja, men det spelar roll. Alltså, vi ser ju att när det är mer jämställt och mer kvinnlig representation så blir det oftast bättre beslut. Det blir alltså mer, man får med mer dimensioner av besluten. Och vi vet att samhällen som har högre kvinnlig representation är till exempel mer fredliga. De är mer hälsosamma. De är också mer ekonomiskt framgångsrika. Och sen är det ju till syvende och sist en demokratifråga. Om inte alla är representerade så har vi ju inte en demokrati.
Hur stora regionala skillnader finns det om vi tittar över världen? I vilka delar av världen ser det bättre respektive sämre ut?
Ja, men det ser ju lite bättre ut i Europa, Amerika, Latinamerika. Och det ser sämre ut i central- och södra Asien. Så det finns regionala skillnader. Det är ungefär 30-9%. Men vi ser ju också att i toppen av de här listorna så är det ofta också länder som vi kallar utvecklingsländer. Så det är inte bara traditionellt att de nordiska ligger i topp eller så, utan Rwanda har ofta legat högt på de här listorna. Nu tror jag, om jag inte missminner, att det var Nicaragua. Så att det är liksom, det finns ju också skillnader mellan länder. Så det beror ju väldigt mycket på politisk vilja och den politiska liksom ambition man har.
Mm. Vad skulle du säga att målet är när det gäller fördelning av män och kvinnor i makten? Är det 50-50?
Ja, men jag tycker det. Alltså det har ju funkat i länder som Norden där man har jobbat mycket med det här med, ja, det fanns ju varannan damernas på den tiden, att man gör listor där det är varannan person är en kvinna och varannan person är man. Och det har gjort stor skillnad i de länderna. Det är mycket högre representation av kvinnor. Så det är ju ett sätt att jobba med de här frågorna, att alltid försöka ha representation. Men sen så skulle jag vilja säga någonting om biståndsfrågor också, eftersom vi jobbar som ett biståndsorgan. Det är ju att när vi ser de här lokala kvinnorättsorganisationerna som jobbar på marken, och det är där man liksom gryr sin demokrati, när de globala biståndsnivåerna sjunker som de gör nu, när många länder drar in bistånd, jag ska inte nämna, men det är många, så blir det ju mycket mindre pengar. Det var redan lite pengar till jämställdhet och till kvinnorättsorganisationer och kvinnliga representanter, men blir ännu mindre. Så det är nog del av den här trenden och de här siffrorna vi ser också, tänker jag.
Mm-hmm. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women i Sverige, berättar det.
Can't get you off my mind. I won't even try.
Harry Styles med Late Night Talking. Raskt följd av Espresso med Sabrina Carpenter. Så med Sabrina Carpenter alltså i P4 Extra. Där det nu, den i Göteborg molniga himlen till trots, eller kanske på grund av den, har blivit dags för en solskenshistoria tycker vi. I torsdags fick nämligen Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral in ett larm om en försvunnen man i skärgården mellan Trosa och Nyköping. Mannen hade gett sig ut 2 dagar tidigare tillsammans med sin hund i en mindre båt. Och när han inte kom hem så slog sambon larm och sjöräddningen drog igång en omfattande räddningsinsats. Mattias Randvir var befälhavare på den helikopter som sökte efter mannen. Och du är med mig nu, va? Hallå?
Ja, men det är jag.
Vad var det som hände? Berätta.
Ja, vi fick ju larmet då vi... På torsdagen vid 2:30 om en saknad man nere mot Trosa skärgård. Mm. Så att vi tänkte att det här kan ju bli ganska långt sökt. Så vi fyllde upp det vi kan i bränsle och gav oss ner mot Trosa. Och vi hade fått indikationer på ungefär vilket område han brukar vara i. Så att vi började med ett sök där och sökte. Det var ju en båt och en hund och mannen då som var borta.
Ja, just det.
Så att vi började söka av efter och letade efter båten. Det är ju lite lättare att hitta det. Då brukar vi tänka, hittar man båten så brukar man hitta personen i fråga om man har fått problem med motorn eller någonting. Mm.
Och Carl-Johan Tyregård har vi med oss också. Du var räddningsledare vid den här insatsen. Vad gör ni normalt sett då när ni får ett sånt här larm? Nu vet jag inte var han tog vägen, Carl-Johan, någonstans. Det är alldeles tyst. Ska jag larma någon? Janne Leandersson, dagens ljudtekniker.
Nu har vi kris
totalt här. Var är ni någonstans? Är ni med båda två? Är Carl-Johan med? Nej, han är inte med. Men vi fortsätter prata med Mattias då.
Absolut.
Är det vanligt med sådana här larm?
Ja, det är ju det. Vi står ju sjöräddning och flygräddning och även fjällräddning. Så att saknade personer är ju en del av det vi gör. Vi assisterar ju även ute i handelsfartygen där det blir sjukdomsfall ombord på stora fartyg där vi går ut. Vi har ju då vinsch på våran helikopter som skiljer från vanliga ambulanshelikoptrar. Så att det är ju där vi kan göra nytta och lyfta folk och där det är lite trånga platser och situationer där man inte kan landa på.
Ja. Men berätta nu då hur ni hittade den här mannen, för det gjorde ni ju.
Ja, vi gjorde det. Det var en lotsbåt. Det blir ju i sådana här fall där det är en person borta så blir det ju ganska många enheter som blir indragna. Så att det var lotsarna var med och även sjöräddningssällskapet. Så då delar man ju upp området och vi ser ju rätt bra från luften så att vi är ju lite snabbare att söka av större områden då. Men vi gick grovsökte området och sen var det lotsbåten som hade sett en man på ett skär stå och vifta och då flög vi dit och hittade honom. Så att vi landade där, vår ytbergare Daniel Eriksson, han kom ner och intervjuade så att det var rätt man.
Ja.
Och fick in honom i helikoptern och då fick vi höra att han hade klivit i land där och på tisdagen.
Ja.
Och så hade, när han tittade bak så då drev båten iväg med hunden ombord.
Okej, han klev i land och hade inte gjort fast sin båt ordentligt.
Ja, inte tillräckligt då.
Nej. Ja, det där är ju maximal otur. Det var en ganska liten kobbe det här som han hade gått i land på.
Ja, den var liten. Så att båten drev iväg och han försökte simma i kapp båten. Idag så försökte simma i kapp men insåg att det här går inte.
Nej.
Det blåste ju ganska ordentligt den där dagen också. Så att den drev fortare än han kunde simma. Så han tog sitt förnuft i fånga och simmade tillbaka till kobben där han var i alla fall.
Ja, för det är inte så varmt i vattnet nu va?
Nej, det är inte det. Det är snabba bad som gäller.
Ja. Klokt av honom att göra på det där sättet. Du, jag tror faktiskt att vi har hittat Carl-Johan Tyregård nu också. Är du med mig, Carl-Johan? Är du med mig, Carl-Johan?
Ja, jag är med.
Du har ju hört berättelsen här såklart. Du känner ju till den. Vad kände ni allihop när ni hittade den här mannen?
Nej, men det är ju alltid lättnad när man hittar det man söker. Det är ju alltid tufft när man inte har jättebra ingångsvärden. Nu visste vi att det var söder om Trosa och ungefär var han var. Så att när lotsbåten från Landsort där såg en man stå och vifta i det sökområdet som vi hade gjort så blir man ju väldigt glad.
Ja.
Sen så blir det ju lite, så att säga, kronan på verket blir ju när man hittar hunden också välbehållen. När de
ja.
Vi jublade ju där i centralen på ISCC.
Vad bra att du kom till hunden. Jag tänkte just det. Men hunden då? Hunden, hur gick det för hunden? Var hade den hamnat?
Vi tog ju upp mannen i maskinen och han hade ju haft koll två dagar tidigare då när han klev i land så var ju vinden en helt annan än vad det var då på torsdagen.
Ja.
Att han hade en kikare som han hade följt båten och sett åt vilket håll den drev. Så att när vi fick ombord honom med helikoptern så då började vi söka efter båten och hunden. Och på en annan ö, en bra bit därifrån, där upptäckte vi att båten låg halvsjunken in i en vik. Och när vi började kika lite närmare så han var ju rätt angelägen. Ser ni hunden? Nej, inte än.
Nej.
Och sen så ser vi då att, för att han, hunden hade varit kopplad i båten. Så såg vi att hunden satt där på klippan och kikade på oss.
Och den hade sällskap har jag förstått, hunden.
Ja, den hade lite något från få där som sällskap.
Ja. Hur reagerade hunden då när ni kom för att rädda den?
Ja, vi skickade ner vår utbärgare som skulle gå fram, men de var väl inte så kända för varandra, så hunden var lite skeptisk då. Så att, då satte vi av personen i fråga också som vi räddade och gick fram, och då var hunden också skeptisk. Hunden sprang och hoppade in i båten och tänkte att nu drar vi härifrån, men den var halvsjunken. Så. Nej, men det var ganska härligt att se det återförendet.
Mm.
Det var härliga minner.
Men du, och mannen i fråga som ni räddade, han vill inte vara med i den här intervjun. Men två dygn på en kobbe, hur klarade han sig och hur känner han sig idag?
Ja, jag har inte pratat med honom efteråt, men han hade ju lyckats samla lite vatten så att han fick vatten att dricka.
Ja.
Nu är det ju inte så salt på den här sidan, men det är ju inte några rekommendationer att dricka havsvattnet. Så att han hade fått lite färskvatten där så att han hade klarat sig. Mm.
Men slutet gott, allting gott i alla fall, Mattias och Karl-Johan. Hur ofta får ni uppleva sådana här lyckliga slut?
Ja, lyckliga slut, det händer ju det också. Det är av den tråkigare varianten också såklart när vi jobbar med det vi gör. Men det här är ju solskenshistoria så att det värmer ju extra hjärtat när det blir så här. Så det är riktigt roligt.
Så är det. Mm. Tack så mycket för att ni var med och berättade, Mattias Randvir, pilot, och Karl-Johan Tyregård, räddningsledare.
Tack själva. Under lampan med konstgjord affärmen. Man vet aldrig vem man kommer stöta på. Det är inte alls som nu. Kanske tror jag med mig. Ses vi prata på. Inget enkelt. Kalla fötter som sen.
Var med för inte så länge sedan här i P4 Extra och berättade om den här låten som heter Asfalt och nikotin. Nu lokala nyheter här i P4-kanalen.
Klockan är 13:30. Du lyssnar på dina lokala nyheter här i P4 Göteborg.
Katarina Bjurströms skuldringar försvann då hon vårdades för komplikationer efter en bröstcanceroperation på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Efter min bröstcanceroperation så fick jag den här sepsis och nekros, vilket gjorde att jag åkte fram och tillbaka till Sahlgrenska vid ett flertal tillfällen och var vid detta tillfället väldigt, väldigt sjuk.
Under sjukhusvistelsen försvann Katarinas 4 guldringar. Några hade infattade briljanter.
Det är ju en gammal arvegods från mormor och morfar. Sen så är det ju förlovningsring och vigselring. Så det har ju ett väldigt högt affektionsvärde för mig.
P4 Göteborg har tidigare berättat om flera fall av stölder på Sahlgrenska. I de flesta fall blir de aldrig uppklarade. Men i det här fallet greps en person som jobbade på sjukhuset efter att ha försökt sälja smyckena på en pantbank. Hon dömdes till 8 månaders fängelse i tingsrätten för den här stölden och för att ha stulit ett kontokort och tagit ut pengar från en annan patient. Så Katarina har fått tillbaka sina ringar.
Ja, det är en obeskrivlig lycka. Inga pengar i världen kan ju ersätta det affektionsvärdet som det faktiskt är i smycken.
Få fall blir uppklarade. Ja, vad tänker du?
Att jag har haft en sagolik tur mitt i eländet.
Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
Blivande lärare rustas inte för möten med bråkiga föräldrar. En brist i utbildningen, säger läraren Tina Lauvall.
Det hade ju behövts mycket mer, definitivt. Men vi kanske fick en 5 poäng konflikthantering och det var ingenting om föräldrar.
Tina Lauvall har jobbat som lärare i 16 år och är idag lärare i anpassad grundskola på Kungsladugårdsskolan i Göteborg. Och det tog inte lång tid i yrket innan hon stötte på jobbiga föräldrar.
När jag kom ut som ny lärare så tänkte jag, wow, ingen har sagt det här om konflikter.
Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha varit hotfulla eller betett sig olämpligt mot skolans personal, visar Sveriges Radios granskning. Maria Svensson vid lärarutbildningen på Göteborgs universitet säger att konflikthantering ingår i utbildningen idag och kan tillämpas brett.
Men det är naturligtvis så att den konflikthantering som där tas upp har fokus på elever.
Samtidigt säger Maria Svensson att när man nu ser hur stort problem det är med föräldrar som pressar lärare på olika sätt, så kan det vara något att titta på universitetet.
Ja, men naturligtvis behövs en diskussion kring detta i lärarutbildningen och vi försöker naturligtvis förbereda dem så gott det går.
Josipa Kesic, P4 Göteborg.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Och med den här låten, Elton John och Dua Lipa, Cold Heart. En händelse som ser ut som en tanke att vi ska prata om hjärtat här nu då. När vi så småningom ska prata om blodgivning också. Det är nämligen nästa samtal här i programmet. Cold Heart var det där alltså med Elton John och Dua Lipa. Det här är P4 Extra. Vi har haft lite siffror och statistik i programmet idag. Här kommer mer. Förra året minskade nämligen antalet blodgivare i Sverige med 6% jämfört med året innan då. Den yngre generationen är särskilt underrepresenterad när det gäller att donera blod. Och allra särskilt handlar det om män som är lite motvilliga. En som går emot den här trenden är då 18-årige Omar Abu Mustafa som är med mig här nu. Hej och välkommen.
Tjena.
Ja, du är en generös kille. Du ger gärna lite blod.
Ja, absolut.
För du började göra det i våras och jag vet att det är en speciell historia bakom att du ville göra det. Berätta.
Ja, det började med att min mamma var sjuk hela mitt liv tills jag kan komma ihåg. Och jag har alltid velat hjälpa till på något sätt.
Ja.
Och såklart kan jag inte göra det som en 10-åring.
Nej.
Så, men när jag var med henne med läkartider och allt möjligt så har jag alltid velat hjälpa till. Och när jag väl blev en 18-åring och mår mycket bättre nu så vill jag typ ge tillbaka till samhället som har hjälpt henne må bättre.
Ja, för du har sett hela tiden vilket, vad viktigt det här är.
Ja, så det var det minsta jag kunde göra.
Du fick ju vänta då som sagt tills du fyllde 18 för ett halvår sedan ungefär.
Yes.
Och då fick du lämna blod för första gången. Hur var det? Var det som du hade föreställt dig?
Faktiskt inte. Det var mycket, mycket lättare än vad jag trodde.
Ja. Hade du liksom fantiserat om att det skulle vara jobbigt?
Jag hade fantiserat att det skulle vara typ ta en timme långt, göra ja. Jätteont, må jätteilla efter en fast.
Och så var det inte alls?
Det var inte alls det.
Nej.
Tog typ max 30 minuter.
Ja.
Och det gjorde absolut inte ont eller någon sidoeffekt efter det.
Nej. Blev du förvånad över att det var så?
Jag blev faktiskt förvånad att det var så lätt, så enkelt.
Ja. Och då fortsätter man förstås,
ja,
man har varit med om det en gång.
Ja, alltså, jag kommer fortsätta det livet ut som jag kan.
Mm. Vad fint. Olivia Pernefors är också här, kommunikatör på Ge blod i Västra Götaland. Du är hjärtligt välkommen såklart. Jag kom ju med lite tråkiga siffror här, men hur bra är svenskarna på att lämna blod?
Nej, men det är ju så som du säger. Vi såg faktiskt en negativ trend förra året i dels antal blodgivningar som har gjort 6% minskning, men ännu värre faktiskt att intresset och antalet nyregistreringar för vilka som vill bli blodgivare har också minskat. Det är inte bra.
Vad beror det på?
Nej, men det finns väl ett kanske saknas kunskap om att vi behöver bli fler, och det är allvarligt för att vi behöver liksom snarare se tvärtom. Liksom. Vi behöver ändra så att siffrorna går uppåt. Vi behöver bli fler som ger blod.
Ja.
Sjukvården behöver blod, så vi behöver alltid se till att det finns för de patienter som behöver. Men ett nytt perspektiv är ju också att vi behöver stärka Sveriges beredskap.
Mm.
Och i det så är blodgivningen jätteviktig. Att vi är fler som kan ge om en kris eller krigssituation uppstår.
Ja. Hur funkar det då om det inte finns tillräckligt med blod i Sverige? Kan det bli så att man behöver importera, höll jag på att säga, få hjälp utomlands ifrån? Kan man köpa in blod?
Nej, vi är självförsörjande i Sverige på blodkomponenter. Så att vi klarar oss och vi hjälps åt över regionerna.
Mm.
Så att, men vi behöver ju se till att vi klarar oss även när större saker uppstår.
Ja.
Där vi eventuellt behöver större volymer.
Ja. Och då kan man inte vända sig till Norge och säga hallå, flyg in lite blod till oss.
Jag vet faktiskt inte. Bra fråga. Det kanske man kan, men vi har inte behövt det hittills i alla fall.
Men det går ju åt mycket blod i svensk sjukvård.
Ja.
Kan du ge ett mått på det på något sätt?
Ja, men det går faktiskt åt en blodpåse i minuten.
Oj!
Dygnet runt.
Och en påse rymmer hur mycket då?
4,5 deciliter blod.
Mm.
Och patienter, flera patientgrupper som behöver blodet. Inte bara vid operationer och olyckor som man kanske tänker, utan nej, den största majoriteten av blodet går faktiskt till cancerpatienter och patienter som har kroniska blodsjukdomar.
Mm. Jag är tacksam över det. För 10 år sedan drygt så opererades jag för cancer, så då gissar jag under de 10 timmarna som den operationen pågår att jag fick lite blod.
Mm.
Hur länge håller blodet som man lämnar?
Det faktiskt skiljer sig lite. När man ger blod ger man ju en blodpåse.
Mm.
När en åker till sjukhuset sen så delar vi faktiskt upp den i 3 blodkomponenter. Röda blodkroppar, trombocyter och plasma. Och de röda blodkropparna är den vanligaste komponenten kan man säga. Den som ges mest frekvent i patient. Den håller i 6 veckor. Och trombocyterna, blodplättarna, de här som gör att blodet koagulerar, de håller bara 5-7 dagar.
Oj.
Plasman håller i 2 år när den är fryst. Men 6 veckor kan man säga på de röda blodkropparna.
Så det finns liksom inga stora blodbanker där man kan förvara blod i månader?
Precis, korrekt. Utan vi behöver ett jämnt, konstant flöde av blod från blodgivare.
Och varje blodgivare får sedan ett meddelande om att blodet är använt på ett eller annat sätt. Varför då?
Det är ju en jättefin feedback som man kan ge till blodgivarna. Att påminna dem om det här väldigt praktiska de har gjort för en annan människa. Att kunna berätta när blodpåsen faktiskt har kommit till en patient till nytta är ju väldigt fint sätt att visa att det de gör är viktigt på riktigt.
Så du har fått ett sånt meddelande då, Omar?
Ja, det har jag.
Mm. Hur kändes det?
Otroligt. Att man verkligen lyckades göra skillnad av någonting så litet.
Mm. Hur detaljerat är meddelandet? Får man bara ett meddelande om att det har använts eller till vad också?
Inte till vad, utan att det har använts och räddat en persons liv.
Ja. Fantastiskt. Ju fler och framförallt det behövs fler och framförallt yngre blodgivare har jag förstått här. Hur får man fart på rekryteringen av just sådana unga som Omar här?
Det är ju den stora frågan då. Ja. Vi behöver bli fler och i undersökningar ser vi just när det gäller då unga män som är lite så här underrepresenterade i blodgivarkåren så finns det något lägre motivation. Man har lite oro för blodgivningen som andra grupper kanske inte har.
Och ja, du var ju lite orolig, Omar, faktiskt, för hur det skulle vara.
Ja.
Och då hade ju du ändå en speciell drivkraft i och med din uppväxt med mamma och så. Du hade sett vad det gjorde för nytta.
Exakt.
Men precis, för det som Omar har, som kanske inte de flesta har, är ju liksom insikten att man behövs. Ja. Att liksom blodgivare behövs. Så att jag tror att när vi kommer ut med den kunskapen om att man är viktig både för patienter i sjukvården men också för då Sveriges beredskap, då tror jag engagemanget finns där.
Vad tror du, Omar? Hur talar du om det här för dina kompisar?
Ja, de har sett vad jag gör. Ja. Jag har förklarat till dem hur det går till, hur lätt det är. Vissa faktiskt av mina vänner har blivit intresserade och frågat mig hur processen går till. Ja. Och jag förklarar steg för steg. Och det är jag glad över, men resterande har inte riktigt så mycket koll på det.
Nej.
Eller de lägger inte riktigt tillräckligt med energi för att fatta hur det går till.
Men vet du om du har fått med dig någon hittills då?
En person.
En person?
Ja.
Men du har ju bara ett halvår som du har kunnat och liksom själv vara en förebild. Känner du att du är en förebild?
Inte än.
Inte än?
Inte nära det, men jag kan i alla fall visa vägen till det.
Men vad tror du det beror på då att unga män, killar i din ålder, kanske lite äldre, drar sig för att lämna blod?
Alltså att de går och donerar?
Nej, men att de tvekar. Vad tror du det beror på?
De har inte riktigt den informationen på hur stort allvarligt det är och bidrar till att hjälpa personerna.
Nej.
Jag tror inte de vet det.
De tänker att det där kan någon annan ordna åt dem.
Exakt. Mm. Någon annan kan gå och donera, jag behöver inte göra det.
Mm. Ja, när ska du lämna blod nästa gång?
12 juli.
12 juli?
Ja.
Hur ofta kan man lämna blod, Olivia?
Som man kan man ge 4 gånger per år. Som kvinna 3 gånger per år.
Ja. Mm. Vad bra. Mm. Konkreta besked där. Och det gör inte ont.
Nej.
Eller hur?
Nej, bara i stunden, 1-2 sekunder.
Är det något annat man måste tänka på?
Ja, men vi har ju en del regler för vem som kan ge blod och inte. Och det är ju dels för blodgivarens egen hälsa, men också för den som ska ta emot blodet. Mm. Jag får ofta den frågan, så här, hur vet jag om jag kan bli blodgivare? Dyk upp, kom på det här första besöket. Där ger man inte blod, utan där bara reder vi ut tillsammans om man kan bli blodgivare. Mm. Man svarar på frågor om sin hälsa, man snackar igenom det med vår personal och man lämnar lite blodprov. Så att vi kollar tillsammans helt enkelt. Så man är mellan 18 och 65 år, man väger över 50 kilo, har ett svenskt personnummer, ID, pratar och förstår svenska i de stora delarna av Sverige. Här i Göteborg och Stockholm och Uppsala så kan man också ge blod som engelsktalande.
Ja.
Om man har alla de grejerna, kom till oss så kollar vi läget.
Får man någon ersättning?
Det är en altruistisk handling att ge blod.
Ja.
En liten tacksamhetsgåva, symbolisk sådan, får man här i Västra Götalandsregionen. Det ser lite olika ut i landet. Mm. Men det här tackesmässigt som vi har varit inne på, det hör vi från blodgivarna är det stora gåvan eller tacket som vi ger.
Det tycker jag det ska vara också. Blodgivare Omar Abu Mustafa och Olivia Pernefors, kommunikatör på Ge blod. Tack så mycket för att ni kom hit och upplyste oss.
Tack. Tusen tack. Tack. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Now my defenses drop. I know that I was born to kill.
spark between, one gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go, and fields of flowers grow.
Feels like I'm falling in love med Coldplay. Hade vi där i P4 Extra. Och nu två personer som möttes när de båda slogs om samma roll i Kristina från Duvemåla musikalen ni vet. Sen dess har karriärerna gått åt ganska så skilda håll även om de ibland har stött på varann. Och nu blir det snart mer av ett mer genomarbetat samarbete mellan Ola Salo och Peter Jöback. Båda med mig nu i P4 Extra. Hej på er båda två.
Hej Erik.
Hej.
Och välkomna.
Hej Erik.
En ny låt har ni släppt redan nu i fredags. Two of Us heter den. Bra titel kan man tänka när ni ska samarbeta.
Ja, det är en väldigt bra titel.
Hur har reaktionerna varit?
Det har varit jättebra hittills vad jag har hört. Folk verkar gilla det.
Verkligen, verkligen. Mm.
Ola, berätta lite grann om hur låten har kommit till.
Det var en låtidé som vi började snacka om att vi skulle ha en lite nyskriven musik. Och jag tror det var Peter som låg på om det först och det tyckte jag var en kul idé. Och så var det jag och min bror Jakob Skarin som gjorde en... Vi hade en idé på en låt som vi utvecklade där lite och sen så kopplade vi in Peter Kvint och så har Peter Kvint och Peter Jöback kommit in med input för detta också och sen så har då Kvint producerat detta så att det blev en färdig låt. Så det har varit ett kul och lyckat teamwork.
Ett lyckat grupparbete, ja. Jag tänkte på titeln då, Two of Us. Är det en blinkning till alla som har börjat säga att ni två nästan ser likadana ut nu för tiden, eller?
det kan det väl vara, men det är också en blinkning till ett samarbete. Att vi liksom på något sätt handlar mycket om att göra att man är också starkare att vara två. Liksom att det finns någonting fint i samarbetet, liksom. Och Så det är det väl liksom att vi, hela den här showen går lite ut på också det här med att vi startade tillsammans som, vad ska man säga, kan man säga rivaler eller någonting för att vi var lite på samma roll och sådär. Och så något som kanske media körde ta med oss två och sådär och sen att vi på något sätt, när vi träffades för första gången på riktigt 2016 när vi var programledare med Gina Dirawi i Andra chansen på Melodifestivalen.
Just det.
och vi gjorde en låt som heter Sing Me Out som Ola hade gjort med Peter Klint, så kände vi att fan, det är mycket roligare att göra saker tillsammans, så att vi var väldigt kompatibla tillsammans, att vi liksom blev 1 + 1 = 3, ja. Att vi hade fått bra energi tillsammans.
Hur pass mycket vänner har ni blivit med åren, Ola?
Jag tycker väl vi blir mer och mer vänner hela tiden. Jag känner att jag är väldigt så här, glad över Peter, att han finns. Och, jag menar, ju mer åren går så blir det mer och mer så att vi har ganska lika erfarenheter av livet och ganska lik livssituation. Och därför så kan vi diskutera saker som man annars kan känna sig lite ensam om. Jag menar, det är en speciell livssituation att hålla på med det här jobbet och ha gjort det i så många år och samtidigt försöka kombinera det med att vara förälder och allt sånt. Och det är väldigt skönt att ha en person som Peter som man kan spegla sig i och som man kan diskutera saker med. Så jag känner det som att vår vänskap ska fördjupas hela tiden.
Mm. Känner du likadant, Peter?
Ja, men vi har också sagt att vi är som scenbröder. Liksom. Inte bara att vi är lika, men just det där med att vara scenbror så är ju så mycket liksom att man... Visst, man kan vara lite giftig mot varandra och sen man kan ändå liksom bråka lite grann som brorsor, men det är ingen som trampar på Olav för mig. Jag backar upp honom liksom och sådär. Så det är en trygghet faktiskt, och att få göra den här showen tillsammans kommer ju fördjupa det här ännu mer. Och det var så roligt också att vi beslöt oss. I showen så har vi två nyskrivna låtar som... Och det känns kul att jag får göra någonting på riktigt tillsammans, att vi inte bara gör... I show gör vi våra egna låtar och varandras låtar och lite covers, men det är också kul att komma med någonting som är vårat. Ja.
Och nu kommer vi att ha tre låtar som är våra, för vi har ju Sing Me Out sen tidigare, och så har vi den här nya Two of Us, och sen så har vi faktiskt skrivit ytterligare en låt som kommer komma i showen. Så vi kommer ha tre låtar som är våra gemensamma. Mm.
Och när man då har lagt den där gamla eventuella rivaliteten åt sidan, så kanske man fortfarande kan känna att Ola, han har en egenskap som jag skulle ha velat ha också. Har han det, Peter? Någonting som du hade velat ha?
Men jag brukar säga det liksom att med Ola, alltså jag började så himla tidigt och blev liksom offentlig väldigt tidigt och kom liksom från en skolad bakgrund, Adolf Fredrik, och kanske haft lite mera, vad ska man säga, eller säg så här att jag upptäckte Ola när The Ark kom, så kanske att jag var lite avundsjuk på honom, att han var mycket friare än vad jag var i många saker, och men jag tycker att jag har tagit igen det nu faktiskt. Jag började liksom känna att det har smittat av sig på mig. Bara när vi gjorde Jesus Christ tyckte jag att det var väldigt väldigt kul att möta honom i den föreställningen. Och där jag verkligen kände att det blev så mycket energi. Just att vi är olika, vi har ganska olika scenspråk, men de gifter sig väldigt bra ihop. Och det blir som att vi är två halvor som blir en egen hel kropp tillsammans på något sätt.
Det låter ju fantastiskt. Men Ola, vilken egenskap som Peter har är du mest avundsjuk på eller beundrar mest?
Ja, det är lätt att svara på, för just nu befinner vi oss på danskoreografirep.
Aha.
Och jag önskar verkligen att jag var så bra som Peter på att dansa och ta koreografi, för han är suverän på det och jag är värdelös. Men
nej, det är också.
Men sen är det apropå det där med fri. Alltså jag har varit haft liksom lite så här. Jag är fri, lite ganska fri som scenartist, men jag kan också bli liksom lite slafsig och slarvig i vad jag gör. Och där är Peter en stor inspiration för mig, för att det är liksom så otroligt hög kvalitet i allting han gör. Han sjunger aldrig en ton som låter illa, och det är liksom, allting är så snyggt och genomfört, allt han gör. Han har liksom, och det gör att jag blir tvungen att höja mig när jag är med Peter, och jag får skärpa mig. Så det är otroligt inspirerande.
Det är som jag säger till dig, Ola. Jag brukar känna att jag blir lite mer friare med dig. Jag leker lite mer.
Nu hör jag hur ni börjar bubbla loss här. Men vi måste ju spela Two of Us också. Den är 3 minuter och 19 sekunder lång. Vi hinner inte hela. Men lycka till med turné och show och alltihopa, Ola Salo och Peter Jöback.
Tack, Erik. Ja, tack för det, Erik.
Här kommer Two of Us.
matter what they say, no matter what they make you do. It's just the price you pay, being one of the unchosen few. I'd rather be howling at the moon than selling my soul to sing their tune. Steal your thunder or all the happiness you found. 'Cause suckers like me don't grow on trees. I swim in a cesspool till I freeze. Like I've never been kissed.
Japp, där hade vi Two of Us med Salo och Jöback. Lite höjd på den refrängen där. Olle Nilsson valde den övriga musiken idag. Janne Andersson var tekniker, Nina Sjöman, producent i redaktionen också. De förträffliga Anna-Karin Gustafsson, Norén och Elin Fogeman. Och jag, ja, jag är ju och förblir Erik Blix.
Först ekot om läget i Mellanöstern, för idag var det meningen att samtalen mellan Iran och USA skulle ha fortsatt om att nå en förhandlingslösning på Irans atomenergiprogram. Men istället har människor i Israel och Iran upplevt ytterligare en skräckfylld och våldsam natt. Så här berättar vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
Ja, tanken på förhandlingar har ju drunknat i ljudet av explosioner, flyglarm, eldklokt bombade bostadshus i både Israel och Iran. Minst 10 människor har dödats i Israel under natten och 60 uppges ha dödats i Iran under natten, där oljedepåer, gasfält, försvarsministeriet har attackerats. Israel har också utfärdat evakueringsorder till människor i Iran som bor nära atomenergianläggningar. Och vissa bedömare menar att Irans ledning känner sig existentiellt hotad. Den är ju kraftigt försvagad efter att man gått miste bland annat om Hezbollah, den viktigaste proxyarmén.
Men när det gäller de här förhandlingarna då mellan USA och Iran, kan de återupptas?
Ja, sannolikt inte med USA. Den iranska regimen känner sig lurad och utgår ifrån att USA hade givit klartecken till Israel att överraska den iranska regimen, som inte trodde att Israel skulle gå till attack före de här samtalen som skulle ha ägt rum idag. Så att Irans ledare togs bokstavligen på sängen. De sov hemma och inte i någon säkrad bunker.
Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén i samtal med Carina Galanou Ipsonius. Och Tyskland, Frankrike och Storbritannien har erbjudit sig att återuppta förhandlingar med Iran om landets atomenergiprogram för att lugna ner konflikten mellan Israel och Iran. Det här sa Tysklands utrikesminister Johan Wadepol i ett uttalande i samband med ett besök i Oman idag. Det här rapporterar Reuters. I Turkiet har en person dött och 19 indonesiska turister skadats i en luftballongskrasch i Aksaray-provinsen, rapporterar AP med hänvisning till lokala medier. Enligt uppgift så ska kraschen ha inträffat när vinden ändrades och föraren av luftballongen försökte göra en hård landning men